Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Välkomna ska ni vara till Ångestpodden. Det är väl usual suspects den här gången. För här sitter jag, Johan Norberg, med en ovanligt moloken skara. Mattias Svensson och Fredrik Segerfeldt.
Hej, hej.
Ja, hur känns det, Fredrik?
Ja, jag tänker på såna avgörande händelser i ens vuxna liv. Palmemordet, Berlinmuren, 9-11. Man kommer ihåg var man var, man kommer ihåg hur man kände när man fick reda på det. Och det här är ju någonting som kommer att påverka den västerländska civilisationen under lång tid framöver. Så det känns så där.
Mattias?
Jag har väl inte tagit in det riktigt än. Jag har inte följt det här. Jag gick och la mig tidigt igår och tänkte det här blir, oavsett hur det går så blir det amatörernas afton. Det ska pladdras, det ska chattras, det kommer inte sägas någonting intelligent. Så man kan lika bra försöka skippa det. Och det gjorde jag väl rätt i.
Och så vaknar du upp till nyheten att Donald Trump kommer bli världens mäktigaste man.
Ja, det var ju så där. Det blev värre än jag hade tänkt mig. Och då såg ändå det hoppfulla alternativet illa ut.
Jag tillbringade natten på den amerikanska ambassadens valvaka vid Slussen. Och där så blev det väldigt konstig stämning. Alla utgick ifrån att Hillary skulle vinna. Och sen så blev det snabbt värre och värre. Och det som gjorde att stämningen verkligen förstördes fullständigt var att de inte hade någon bar. Så att det var ingen som kunde ta till starkspriten när det här chockbeskedet kom. Så att folk droppade av och drog iväg till andra ställen. För att det som ekade i mitt bakhuvud, det var ju den här tanken som Ann Applebaum, journalisten, hade i mars, var det väl, när de skrev en artikel om att just nu så är det så illa ute, populismen, nationalismen är så stark i västvärlden att vi kanske är 2 eller 3 val ifrån ett slut för EU, för NATO och för hela den liberala internationella samhällsordningen. Och då syftade hon på Brexit, som vi ju inte trodde skulle hända, men som hände. Hon syftade på att Trump skulle kunna bli vald, vilket vi var övertygade om att han inte skulle kunna bli. Och sen, det är ju, ja, nu 2 down,
Frankrike.
1 to go. Frankrike, Le Pen kvar. Det känns som det är skakigt, och det är väl det du är inne på, Fredrik, att det här kan visa sig vara en sån där punkt i historien när historien vänder blad.
Ja, det känns som att det här var slutet på 25-30 år av mänsklighetens historia som har varit de bästa någonsin. Med liksom liberal demokrati, marknadsekonomi, fred, välståndsökning, tolerans, dynamik, rörlighet. Grundläggande liberala värden som har liksom främjats och utvecklats till, vilket har gjort lett liksom till enormt bra resultat för mänskligheten som helhet. Och som nu ifrågasätts, och det trodde man ju alltid att det skulle ifrågasättas av ett stigande eller resande Kina som blir mäktigt eller på ett annat sätt. Men det, vi har ruttnat inifrån, det är helt obegripligt. Västvärlden, liksom, det är vi själva som har som väljer fram och har tendenser som undergräver allt det som gör oss till så framgångsrika samhällen. Det är rättsstaten, öppenheten, toleransen och så vidare.
Men det är väl så civilisationen går under. Det är inte att barbarerna intar Rom, utan det är att det genererar inifrån.
Man jo, kan, men barbarerna kunde ju inte ha Rom för att Rom var degenererat. Så har du rätt i. Ja, men det är ju väldigt deprimerande, men det känns också så att det finns ju alltså säkerhetspolitiskt, alltså man kan tänka sig scenarier där liksom, ja men Le Pen då blir president, nära allierad till Putin, Trump har tagit tillbaka säkerhetsgarantierna för de baltiska staterna, du har ryska minoriteter som bråkar i Lettland och Estland då. Och Putin har ju som policy att främja alla eller rädda alla etiska ryssar. Och han vill ju återupprätta imperiet. Han tycker ju att de här baltiska staterna liksom egentligen ska tillhöra Ryssland. Och Trump liksom vill inte hjälpa till. Ja, och britterna är ute och flyter i Atlanten någonstans. Och visst, då har vi ju ett krig tätt inpå och där Gotland kan bli involverat. Så det finns fruktansvärda scenarier som är väldigt otrevliga.
Det är väl det ena som man snabbt tänker på, den internationella säkerhetsordningen, där dels den allmänna Rysslandsvänligheten förstås, men där jag tänker att det som gör mig orolig på riktigt, det är ju hans personlighet, att han har ett sånt lättkränkt ego, att han inte har någon impulskontroll överhuvudtaget, att hans team måste ta Twitter ifrån honom därför att han håller på att förstöra sin egen kampanj varje natt när han sitter liksom berusad, ser det ju praktiskt taget ut som, och bara väljer ur sig vad som helst, och så vill han vara oförutsägbar i utrikespolitiken. Vad händer då om, ja, då kanske Putin tänker, då kan jag väl ta några baltstater, passa på nu när jag har en kompis som inte kommer göra någonting, och då kanske Trump känner att och nej, nu kommer jag gå till historien som han som förlorade Europa. Nu måste jag slå tillbaka stenhårt och så har vi ett världskrig. Alltså det är den typen av scenario som jag är mer rädd för än hans idéer egentligen. Och då har vi inte börjat ens tala om att han vill gärna starta ett handelskrig och driva ner världen i en global depression också. Det finns många skäl att vara orolig.
Ja, herregud.
Är du det, Mattias?
Ja, jag blev ju klar med, jag skickade in manus till min bok och tesen i den.
Grattis, vi hade ju egentligen tänkt sitta här och fira med champagne att boken var klar. Nu blev det ingen champagne, den är fortfarande på kylning, blir gravöl.
Förvisso inte dåligt för temat i boken, om vi ska se det så, därför att titeln på boken är ju När allt gick åt helvete. Och tesen i boken är ju, apropå det här med de liberala institutionerna och hur de har ruttnat, så är det ju en process som har pågått under stora delar av 2000-talet. Vi har sett den stora statens återkomst. Vi har sett tortyrcenter öppna i västvärlden, bland annat i våra baltiska länder. De har liksom gamla KGB-museer gjort museer av gamla tortyrceller som KGB hade. Och sen lät man öppna en bit utanför stan nya tortyrceller där USA under ett antal år skickade människor i tortyr extra legalt. Sådär. Väldigt mycket av statens expansion på alla möjliga sätt. Alltså fördubbling av skulder. Vi har skuldberg som man fortfarande pratade om valet 2012, men som har varit helt frånvarande nu där, för att de har vuxit bortom all kontroll, vare sig demokraterna eller republikanerna vill prata om det. Välfärdsskulder i de flesta länder. De flesta länder har ungefär 3 års BNP i skulder bara i pensionerna. Väldigt mycket av det här kommer vi att märka så småningom, att det kommer inte att betalas ut. Skulle jag förutse att sådana här populister kommer fram, men det börjar alltså redan ske.
Får man invända eller avbryter jag det nu?
Klart för att invända. Ja.
Nej, men jag tänker så här, att vad du säger nu är liksom att västerlandet har använt tortyr och därför för vi fram en kille som är för tortyr som reaktion på det. Är det logiskt?
Nej, det är inte logiskt på ett sätt, men på ett annat sätt. Alltså, den stora tragedin är att tendenser i samhället eskalerar som har pågått sedan början av 2000-talet. Trump är inget alternativ fast han har framställt sig som det. Han är inget brott med de trender som har utan tvärtom en eskalering. Vi har sett minskad migration, vi har sett militarisering av gränser, vi har sett stagnerande handel under allt mer handelshinder. Allt det de ropar på ser vi ju redan resultatet av. Det är ju det som är så absurt. Men tyvärr, så det här har ju liksom inte riktigt framgått. Och då framstår sådana som Trump som alternativ. Och det är ju framförallt därför att tidigare politik, det här har ju eskalerats av vanliga mittenpolitiker. Det var en pragmatisk konservativ som Bush, medkännande konservativ, appellerande till mitten. Och sen kom Barack Obama som också var hopp och enande och politiken som dröm och sådär. Och han smällde ju på med en massa nya politiska projekt. Men väldigt få imponerade av dem. Obamacare har ju redan kraschat i väldigt mycket annat än sådär. Vi tycker fortfarande i Europa att det låter fint. Men de som sitter med det har ju rätt stora problem med det här. Och då finns ett missnöje. Vi ska ju ändå, om man ska försöka förstå det här, komma ihåg att det här skulle bli den tristaste valrörelsen i USA:s historia.
Mm. Mellan Hillary Clinton och Bush.
Ja, en Bush mot en Clinton. Så någonstans måste man ju ändå se det här, hur bizarrt det än är, som lite av en seger för demokratin, för folkinflytandet. För det måste man ju ändå säga, att det här kan inte sägas vara pengarna, det här kan inte sägas vara korrupt, det kan faktiskt inte sägas vara Putin, hur nöjd han än är. Det här är stämningar som finns bland folket.
Jag kallar det demokrati, jag vet inte. Det gör ju alltid de här nätrollerna. För mig är inte fascism demokrati, i alla fall liberal demokrati, är mycket mer saker än bara liksom att en bra pöbelvälde.
Men det är ändå, vi höll ju på att gå ett tag, såg det ut så, mot nya politiska dynastier i den amerikanska politiken. Och om man ska se någon litet korn av glädje i denna stack av ångest, så är det väl detta att Bush-familjen och Clinton-familjen kommer nog inte ställa upp i så många fler presidentval. Och det har kommit riktiga outsiders som Trump, som Obama, som ju verkligen var en total outsider, som trots allt tal om att systemet är riggat och att det är de stora pengarna som styr, det visar sig att nästan vem som helst, ja nu verkligen vem som helst, kan ta sig in på gott och på ont.
Ja, jag har fler korn av glädje i det här.
Har du det? Låt höra, vi behöver det idag.
Ja, nej, men en del av mig är skadeglad. Ja, och det är mest för såna här, ska man säga, urtypen för en, det är väl en DN-kulturskribent som skriver mest om politik, fast som borde skriva om kultur. Och sen så och blir de ju då, liksom, de ojar sig väldigt mycket om Sverige och pratar om att ja, det är strukturellt förtryck och det är manskovinistiskt och det är rasism och såna här saker. Och sen säger du liksom att Sverige utmålar Sverige som ett väldigt dåligt samhälle och sådär. Och sen så visar det sig liksom att ja, i det ledande i västlandet så väljer de nästan en fascist till president. Och då vill man ju säga till de här människorna att ja, men det, titta nu, det är så tycker människor egentligen. Era teorier och det så som ni beskriver Sverige. Nu har ni sett det, hur det verkligen är. Det, där skulle ni kunna...
Vadå, det du säger är att här har några ropat på varg hela tiden. Och det har inte varit någon varg där på riktigt. Sen kommer en fascistisk varg och då blir du lite skadeglad. Att
ja,
det där borde ni...
Ja, jo, men alltså så här, jo, men därför att... Ja, det är en vag tanke som inte är färdigformulerad, jag vet. Men när folk sitter i världens mest jämställda land, världens minst rasistiska land, världens modernaste land och ojar sig med såna akademiska teorier och skriker om förtryck och såna här saker. Och sen när det då kommer en riktig sån, Ja, det är inte Cry Wolf-teorin jag är ute efter egentligen, utan snarare liksom att där ser ni hur många det är som tycker något helt annorlunda ändå i ett mainstreamland i världen liksom. Ja, jag vet inte, det är inte färdigt.
Jag vet inte hur stor glädje det är.
Nej, men titta nu din jävla gaphalsiga tantjävel. Så här kan det också vara istället för din värld. Det är du som är en extrem. Du är en fringe-figur internationellt. Du är en tokmänniska.
Vet du vad, jag börjar nästan tycka lite tvärtom. Jag börjar längta tillbaka till lite gamla så här politiskt korrekta halvbolsjevik kulturskribenter liksom, kom tillbaka alltid förlåtet för alternativet ser ut så här.
Jo, men alltså mycket hellre det en kultur än Donald Trump, självklart.
Men det är ju lite så här, det är ju samma sak att man saknar ju när nyliberalismen korsfästes varje dag och var liksom det stora hotet. Sådär liksom, jag fick höra senast idag liksom, ja, den nyliberala utvecklingen sådär. Jag undrar om inte även, precis som vi kan sakna PK-kulturmänniskorna kom tillbaka allt är förlåtet, så undrar jag om inte de saknar nyliberalerna som ändå tendenserna som fanns att minska staten på alla sätt och liberalisera, öppna upp, globalisera, titta ut över världen, människor som höjer sitt välstånd och sådär, alltså det som de var arga på. Jag undrar om de inte saknar att vara arga på McDonald's snarare än att vara rädda för staten.
Men har inte Trump blivit kallad nyliberal ändå?
Det har jag faktiskt aldrig hört.
Det tror jag faktiskt inte.
När alla har blivit kallade det någon gång, så att ja, just det. Kanske också har det. Men...
alltid från Ayn Rand till Göran Persson.
Men det är ju ett generellt fenomen att de som är utanför makten blir ju mer liberala, blir ju mer nyliberala och skeptiska mot makten. Så var det alltid. Vänstern var ju väldigt så här, mycket emot presidentens exekutiva makt när det var Bush som satt där. Ja. Men sen blev det, och då hade den konservativa inga problem med det alls. Sen var det Obama som fick makten, då gillade vänstern hans maktutövning. Men när de konservativa blev mer nyliberala, och nu kommer väl det svänga igen, får man väl anta. Att nu kommer vänstern gruppera sig och mer bry sig om klassisk amerikansk konstitutionalism och försöka få kontroll på presidentmakten. Mm. Och hoppas verkligen till varje pris att de lyckas.
Jag är inte säker på det. Därför att, alltså, dels så spelar det ju ganska liten roll därför att republikanerna gick ju framåt ordentligt. Och det är ju det mest oroväckande nästan därför att det finns inget som gör politiker så fogliga som valframgångar. Och den här val, att Trump levererar en dunderseger åt sitt parti, kommer ju liksom i sig, det är ju inga jämförelser i övrigt, men det var väldigt många av de moderater som nu är missnöjda som var jättenöjda med Fredrik Reinfeldt så länge allt gick bra. Alltså, så funkar politiker.
Och som började avsky honom den dag han förlorade valet.
Ja.
Men och det är ju sant. Och det, vi säljer ju vårt hopp till den amerikanska maktdelningen, men hur kommer det funka när republikanerna nu har kontroll över alla delar av den? Och då tänker jag att fördelen ändå är ju att det finns inom kongressen människor som faktiskt är emot Trumps agenda på de flesta punkterna. Alltså kretsen kring Paul Ryan exempelvis.
Men kommer Paul Ryan att vara kvar som speaker of the house?
Ja, det är ju risken ju att det blir en sån där högaffeluppror även mot det republikanska etablissemanget. Ja. Att han åker ut. Så kan det bli. Men här kommer, om jag ska försöka vara lite hoppfull på något sätt, då är det att jag tror ju inte att Trump har så starka uppfattningar om vad han ska göra. Jag tror att det är ett skäl till att han var så otroligt mild i sitt segertal nu. Och bara ville tacka alla. Det blev som en lång så här Oscarsutdelning. Att tacka alla vänner och familjer och pekade ut dem. Det var ju att han är helt chockad. Han har ju ingen aning om hur han gör det här. Han vet ju inte hur man är president. Och det kommer ju inte tycka att det är något kul att vara president heller. Utan han vill just glassa runt, åka runt och göra grejer. Och jag tror inte att han bryr sig särskilt mycket om sin agenda egentligen. Utom några saker som protektionism och sådär. För det mesta argumenterade han ju emot för 2-3 år sedan. Ja. Mot massdeportation av invandrare, för fri abort och liknande. Så att en förhoppning, om jag ska försöka tolka det som har hänt på något mer positivt sätt, så är det att det värsta scenariot kanske inte är det vi har hamnat i nu med Trump som president, utan det värsta scenariot hade kanske varit om han precis hade förlorat men jagat upp de här stämningarna i det amerikanska samhället, och så får vi 4 år med president Clinton, hatad av enormt stora delar av det amerikanska folket, så att alt-right-grupperna, Trump-typerna bygger upp sin rörelse, organiserar rörelsen, blir mer effektiva, sprider sitt hat mer och mer, och sen får en smart och idériktad person som tar över om 4 år istället. Det kanske hade varit mycket värre. Nu finns ändå förhoppningen att ger man Trump ett plan och en schysst keps, så håller han sig lugn, och sen så kanske lite mer lugna personer kan styra politiken. Och samtidigt så kommer han hinna lite grann självdestruera, har jag en känsla av, under de här 4 åren. För att han kommer förmodligen inte genomföra så mycket av det han har sagt. Och mycket av löftena är ju bara totalt koko. Så här. Jag lovar att höja tillväxten till den dubbla och så här, bara öka utgifterna och sänka skatterna. Och det här kommer ju implodera fullständigt väldigt snabbt, och folk kommer bli grymt besvikna på dem. Därför att liksom, Michigan kommer inte börja få tillbaka de gamla jobben. Så att det kanske på något vis är bra att alt-right-typerna fick fram den här presidentkandidaten som kommer misslyckas så fatalt, jämfört med om det var någon smartare, skickligare person.
Kan vi lita på att han ljuger i en sån här gammal klassisk fråga? Och det, är det, som man...
det var ju det man sa om sossarna. Kan vi lita på att sossarna ljuger?
Ja, just det. Vi kan lita på att Trump ljuger, det tror jag man får säga.
Jag har en teori som jag skrev på Twitter idag, som jag fick, jag tror jag har fått 250 likes och 200 retweets av, så här.
Då måste den vara sann. Berätta för oss.
Ja, ja, precis. Nej, men jag skrev så här att, hur var det för att formulera det? Jag filmade så här: ja, nu har ni vänstern tjatat om identitetspolitik i några år, och nu har den vita manliga majoriteten accepterat det här. Är ni nöjda nu, era jävla? Nej, men ungefär så. Så sa inte jag jävla, men jag menar så här, det är som att de har väl, om man håller på med identitetspolitik, ja, då kommer också majoriteten, som då är vita och män, en del av dem, också köra identitetspolitik. Och han är ju primärt en identitetspolitiker, och han gick till val på ett identitetspolitiskt program på något sätt. Och så att jag skulle säga att de har skapat ett monster. De har skapat en fascist genom att hålla på och tjata om de här sakerna. Alltså, det här är ju en motreaktion mot sådana här akademiska, som på universitet håller de på med sådana här trygga rum och sånt där. Sådana här, en del transit håller de på i Sverige också, och gör liksom överdrivna symbolfrågor som blir lite här löjliga. Och det retar ju vansinne på folk, för de känner inte igen sig alls. Och det här är liksom en motreaktion mot det där. Det är ungefär som att Jimmy Åkesson vinner varje gång man flyttar böcker på biblioteket på Stadsmuseet. Mm.
Det där är någonting som, apropå universitet och det heroiska arbete som ibland görs där, så Jonathan Haidt, psykologen, han har ju skrivit rätt mycket om detta och menar ju att det ligger någonting i den här teorin. Han är ju en gammal vänsterman också, men menar just att studier visar väldigt tydligt att när folk får känslan av att grupper utdefinierar sig och blir allt mer annorlunda och vill peka ut ens egen grupp som felaktig och så, då blir folk mer auktoritära och mer konservativa generellt. Om folk får känslan av att samhället håller ihop i någon mening, att folk är, ja, de integrerar sig och alla försöker sköta sig och ingen håller på och bråkar om grupptillhörighet och sådär, då blir folk mer avslappnade och mer liberala. Och han hörnade tidigt för detta just med identitetspolitiken, att det här kommer väcka liv i en djävul på något vis. Och det är den här Fablernas värld, illustratören som är så begåvad, hade en variant på det där han hade tidigare så här plakat från republikaner, så här: förlåt att vi finns, men snälla rösta på oss ändå. Så här, förlåt att vi är vita cismen, men snälla. Och det plakatet har ramlat ner, och så står det istället Donald Trump med ett plakat där det står fuck you. och då jublar alla så här: äntligen någon som står upp för oss istället efter allt vi har tagit.
Det slog mig just i det här republikanska valplattformen, hur oerhört tydlig identitetspolitik det är. Därför att man börjar där att tacka, och genom hela dokumentet så tackar man ett antal grupper, och det är grupper som definitivt inte har stått på någons hjälteagenda tidigare. Inklusive oljeborrare och gruvarbetare och människor i kol- och oljesektorn och sådana här fossilbränslen och sådär. Som har känt sig förtalade av alla miljöambitioner och annat. Som blev strukna medhårs. Det är förstås poliser, brandmän, militärer, allt som rustar liksom staten. Och vi såg också han strök ju de veteranerna med hårs och sånt där i.
Så länge inte de är muslimer.
Ja, just det. Men det var ju ett av hans utspel i talet så där att han stryker dem med hårs, och det är en sån här, det är en oerhört populär uppfattning, men samtidigt ett hål man aldrig kan hälla mycket nog i. Alltså veteranerna har fått enormt starka, alltså USA:s skuld för veteranerna från de här krigen är ju större. Det är en större kostnad över tid kommer att vara än krigen själv. Man lägger mer på psykologer, proteser och pensioner än på pang-pang.
Mm. Det läste jag i din bok. Det var väldigt intressant. Det visste inte jag alls.
Nej.
Just det, för du har redan läst manus till Mattias bok.
Ja.
Det var snabbt. Mm. Men det här är ju intressant, den här med identitetspolitik, för det kan ju läsas åt flera olika håll. Jag tror att någonting ligger i det, att det har blivit en slags vit manlig arbetarklass identitetspolitik.
Ja. Väldigt mycket spänn och precis. Kom inte och mucka med mig.
För många har ju talat om det tidigare som att det skulle handla om globaliseringens förlorare och att det är de som har blivit arbetslösa och hamnat utanför och så. Det tycks ju inte statistiken visa. Senast i exit pollsen här från CNN så är det ju ett entydigt resultat att det är de låginkomsttagare röstar på Clinton, höginkomsttagare röstar på Trump. I de områden där arbetslösheten har minskat mest under de senaste 5 åren, där vann Trump allra mest. Utan det handlar om identitet och kanske en oro, inte för jobbet, utan kanske för sin identitet på ett annat vis. Där naturligtvis en faktor är detta, som väldigt många är inne på. Den här oron över att vi som brukade styra det här landet är plötsligt en minoritet. Och den existentiella kris som det kan ge upphov till. Och då ser man ju också, vad är det som förutspår om en person ska rösta på Trump eller ej? Och då ser man, det är inte socioekonomi, det är inte åsikter i olika sakfrågor, utan det är om man tycker misstänker att Obama är muslim. Det är den starkaste predikatorn för om man röstar på Trump. Om man anser att svarta inte sköter sig.
Hans mellannamn är väl
Hussein.
Hussein, ja just det.
Ja, är man muslim
då? Det är samma som Saddam, det hör man ju.
Ja, det är ungefär på den nivån deras analys ligger.
Jag vet det jag menar. Det var, jag gjorde liksom mentala citationstecken kring det jag sa där.
Men det stryks ju mycket medhårs, men det här är ju också väldigt mycket saftskallar som inte klarar av människors frihet. Alltså, man skulle lika gärna kunna säga att det är, men homosexuella har fått rätt till registrerat partnerskap och folk som inte tål prideparader och sånt där. Det här är ju explosivt och många som inte klarar av den utmaningen mot sin sexuella identitet och sånt där. Det är ju liksom en rätt patetisk och barnslig reaktion på många sätt, det måste ju ändå sägas. Scott Adams, som tecknade Dilbert, hade ju något långt inlägg som folk har delat som väldigt klokt och sådär. Och han har säkert en poäng liksom i att ja, nu röstar vi på Trump för att Hillary Clinton har varit väldigt elak mot stora grupper och sådär. Men det var verkligen hela kontentan. Alltså vuxna människor har gått ner i sandlådan och är beredda att rösta på personer utifrån, men ni då? Och det här är politisk debatt idag. Ja, jag vet inte vad man ska göra av det. Själv vägrar jag liksom delta. Men det är ju, det finns ju där. Alltså. Man kan säga mycket om människors oro och sånt där. Men ibland är ju oro bara, alltså, precis som med barn som är oroliga för monster under sängen, så är oron för liksom att homosexuella också ska ha rättigheter och sånt där. Titta på Centern som föreslår månggifte och rörlighet som princip. En rörlighet som vi har i de flesta västländer tar fullkomligt naturlig, som vi vill att fler länder ska kunna integreras i. Det här blir någonting jättefarligt och hemskt och okänt och sånt där. Det är klart att man sympatiserar med en fascist då. Om man ogillar frihet och liksom inte klarar av att människor lever annorlunda än en själv, då blir det ju, alltså, då blir det på den här sandlådenivån. Då väljer man en sandlådepolitiker.
En annan av Scott Adams analyser var att, som jag måste säga, en person som jag har haft stor respekt för att han, både Dilbert är bra och han har haft rätt innovativa analyser, men ibland är han lite koko också. Och en av hans analyser var att Hillary Clinton kommer att förlora, för att när jag lyssnar på henne och i debatten mot Trump så låter han som mer som en polare som kommer ta hand om en, medan Hillary, det låter som att hon är min gnälliga fru. Som bara ska berätta så här, ät upp dina grönsaker och kom hem tidigt.
Ja, men det är ju väldigt fångande. Alltså det finns ju där. Det är ju alltså Trump är ju liksom det här gubbrummet där man kan släppa ut magen, släppa en brakare, ta en pilsner och softa loss liksom. Och jag tror att det är klart att det finns en lockelse i detta.
Men kommer ni inte ihåg det här att att Bush var den som man helst ville ta en öl med, medan Kerry var ju någon man inte alls ville umgås med.
Ja, men det
finns ju alltid den här känslan. Det finns alltid den här känslan liksom av att det där är one of us och han är sympatisk och jag litar på honom.
Och Reinfeldt vann ju ölligan i Sverige. Och blev ju statsminister också.
Vann han ölligan i Sverige?
Ja, alltså vem? I meningen att flest ville dricka öl med honom.
Fler än Hägglund alltså. Man är kanske lite rädd att kristdemokrater inte dricker.
Att han skulle säga aja baja. Ja. Men, okay. Ja, eller så var det så att det var flest som kunde tänka sig att han var barnvakt och ens barn eller något.
Ja, just det. Jo, men man litar väl på honom. Jag tänkte att man inför det här valet har pratat en del om, i alla fall i våra amerikanska vänners kretsar och sådär, the libertarian moment och Gary Johnson som liksom framgång, och man till och med trodde att han kanske skulle bli president och sådär. Men jag menar, ja, det har vi ju sagt förut och vi gör ju alltid önskedrömmar och sådär, men det känns som att det här kanske är den mest oliberala presidenten någonsin. Nej, inte någonsin, men som i alla fall sen vi var vuxna. Eller sen. Och det här libertarian moment försvann ju helt och hållet. Och ja, det är inte alls särskilt
Men låt oss liberalt. Börja med den frågan då, om Trump är den mest antiliberala kandidaten. Och jag är ju benägen att säga det, men det finns ju många som har andra uppfattningar. Vi har fått ett läsarmail från Daniel Tillén som säger så här, att han tycker att han hör lite väl ofta från oss att Trump suger. Och vill höra... det skulle vara intressant med en lite mer ärlig och nyanserad analys av varför Trump är särskilt farlig. Hur kommer han överträffa Obama och Bush i krigande skuldbergsökning och välfärdskostnader exempelvis? Hur kommer han lyckas med det omöjliga uppdraget att vara en mer korrupt politiker än Hillary? Och det är ju relevanta frågor. Är det någon som nappar på den bollen?
Ja, alltså dels så har vi det här han gick loss med en gång. Hur ska Amerika bli stort igen? Det är infrastruktur, det ska spendera, staten ska spendera infrastruktur och mera bidrag. Och sen ska han samla en massa intelligenta människor som ska planera. Liksom, så jag vet inte om Stefan Löfven vill kännas vid att Trump sitter och leker med hans innovationskatapult. men det är lite grann åt det hållet. Det blir någon sorts korporativ struktur här. Och det här är ju...
Och till skillnad från alla andra så har han inte ens en ambition att göra någonting åt de stora välfärdssystemen. Alla andra har ändå sagt att det på något vis måste reformera för det inte är hållbart. Utan han bara, vi kör på. Ja. Spelar roll.
Och just det, alltså jag tror att han kommer att bränna väldigt mycket krut och väldigt mycket skattepengar just därför att det är populärt och enkelt och folk gillar det. Och så kommer man att kalla en del av det här tillväxt, och det har ju liksom positiva konsekvenser. Jag tror vi kommer att se en extrem variant av vad George W. Bush gjorde, liksom, nämligen att framförallt inför nästa val så kommer det vara redo att rulla ut en massa stora program och liksom man kommer att skuldsätta sig ännu mer för framtiden. Det enda som kan rädda oss från det i princip är en stor finanskrasch.
Vi får väl hoppas på det.
Där kommer vi till det andra problemet. Därför att det här med Trumps stil och impulskontroll.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Både personligt men också agendan, och det vet vi från andra auktoritära styren, att det går ut på att hitta fiender. Det går ut på att peka ut vems fel det är. Tro aldrig att, alltså, han målar upp en vision, han säger nu ska vi ordna oss, vi ska ena oss, och liksom vi ska växa dubbelt så snabbt, och det är ju nästan skrattretande och sådär, men det är liksom hans löfte. Varje avvikelse från detta kommer han att hitta en fiende för. Det kommer att vara en bransch. Min gissning är att Wall Street är först. Och det kan vara på gott. De har väldigt stort politiskt inflytande. Det skulle kunna landa i att man avvecklar detta. Och så där. Men sannolikt kommer det att vara hitta syndabockar, att gå efter folk, extra juridiska grejer och sånt där. Och det är ju också faran. Alltså, det här är inte en person som har respekt för lagstyre. Alltså ett väldigt grundläggande liberalt begrepp, alltså the rule of law, att man styr, att man utövar presidentmakten under lagarna. Och det är en av de här grundläggande fundamenten i liberalismen som jag befarar ska ta slut under Trump. Och det är en av anledningarna till att han är en väldigt antiliberal.
Och det är exakt vad jag skulle svara också. Jag skulle också lägga till, eftersom det är en av mina käpphästar, eftersom jag råkar tro att det är det som gör världen bättre mest av allt. Alltså hans syn på handelsfrågor, att han vill ha ett handelskrig. Han tycker att Kina har bedrivit ett handelskrig för de har så billiga produkter, så nu ska vi slå tillbaka stenhårt. Och allt med vad global depression och ökad fattigdom och allt det innebär, och mer auktoritära trender på massor av håll, är djupt förfärligt. Men när jag tittar på någon som person och hans åsikter, då är det just detta, hans bristande respekt för lagstyre och för rättssäkerhet. Och det visas på punkt...
Och politiska systemet, och så här, ska acceptera resultatet?
Precis.
Får se.
Och att stå i en debatt så här och förklara att motståndaren, om jag vinner ska du in i fängelse. Där då har det hänt någonting, och så har han gjort systematiskt. Så fort det har varit tidningar som har kritiserat honom, inte hängt ut honom i några personliga affärer utan kritiserat hans åsikter, så börjar han tala om att de ska stämmas, han ska ändra lagstiftningen så att det inte ska vara tillåtet att skriva sånt. När det har varit företag som har stött Hillary eller andra kandidater, så har han börjat tala om att han ska skicka antitrustmyndigheter på dem och sy in dem i fängelse och så. Alltså det här är en man som ser staten som sin, att han ska kunna göra vad som helst. Och jag tror precis som du säger, Mattias, att han kommer inte backa för någonting, utan han kommer hitta personliga fiender och syndabockar, och sen kommer han försöka sätta dit dem till varje pris. Och det är ju det farligaste som finns, men när personen blandar ihop sitt sin person med ämbetet på det viset.
Och lägg till detta de personliga friheterna som Trump själv inte bryr sig så mycket om. Men det är ju just det, han bryr sig inte så mycket. Och det här kan han ju också kasta ut som köttben just därför att folk ogillar frihet väldigt mycket. Särskilt inom republikanernas religiösa
just det.
Flygel och sånt där. Han skulle ju faktiskt kunna se till att avskaffad aborträtt. Vilket tidigare presidenter har lovat och sen bara, ja nej, men ni vet lagarna och sånt där. Men vi ska kämpa för det nästa val också. Så rösta på oss och stay tuned. Han kan ju faktiskt leverera det här på ett kick just därför att han faktiskt inte bryr sig om legala gränser.
Good point. Och får jag bara säga en sak till. Jag glömde säga att han är rasist och främlingsfientlig. Ja. Och att han faktiskt inte tar avstånd från att Ku Klux Klan stöder honom. Utan säger, jag vet inte vem David Duke är. Jag vet inte vad Ku Klux Klan är. Och sådär. Alltså som medvetet har försökt sig att få hitta den typen av krafter. Och jag är inte säker på att han bryr sig särskilt mycket om de frågorna. Han var emot massdeportation och sånt för bara några år sedan, Trump. Men han spelar på de strängarna och vet att det finns så mycket rasister och kör det racet. Och det är, alltså det är så, och det är nästan värre än att faktiskt tro det. Att så cyniskt spela på den typen av hat. Och det är inte konst, det är inte en slump att Foreign Affairs skrev en artikel att IS, terrorsekten, när man har avlyssnat deras chatter på internet och talat med avhoppare, så säger alla mangrant att det är Donald Trump man vill ha som amerikansk president. Därför att de vet att det är det bästa sättet att rekrytera terrorister. Därför att han vill inte slåss mot terrorister, han vill slåss mot islam. Han vill stoppa muslimer från att komma till USA. Det är det bästa rekryteringsverktyg som IS någonsin har fått, att försöka göra till ett krig mot mellan civilisationer. Vilket då de tror kommer att leda till väldigt mycket homegrown terrorism i Europa och USA med en ledare som Trump.
Då har vi, för att sammanfatta, han är rasist, isolationist, orsakar världsdepression, orsakar krig i Europa, har inte respekt för rättsstaten, en auktoritär...
Men Hillary hade ändå en privat e-postserver.
Ja, ja.
Och han är inte politiskt korrekt.
Nej, just det. Men, jag kommer inte ihåg vad han hette, han som skrev mejlet, men låt mig ändå ge honom lite rätt, eller säga inte rätt, men han kommer ju sänka skatten, det är ju bra. Jag kanske redan sagt, kommer inte ihåg.
Men, ja, han säger det. Men å andra sidan, han kommer ju inte sänka några utgifter, han ska ju tvärtom öka utgifterna.
Ja, men det kallas dynamiska effekter, vet du. Men låt mig ändå dra en, låt mig problematisera. Ja,
fast hur ska du dra ihop de dynamiska effekterna?
Jag hittar på, jag håller med er, men jag håller med. Men låt mig ändå problematisera för att lyfta perspektivet. Ni som är lite yngre än mig, kommer inte ihåg när det var när Reagan blev vald. Då var jag 10 år.
Jo, jag kommer ihåg det, för att på dagis så sa fröknarna att det kommer bli världskrig.
Ja, det skulle bli världskrig, och han var en galen som inte kunde läsa, och han var skådig, så det visar hur vulgärt USA är, och att de inte har förstått att alla är på väg att bli så svenska socialdemokrater och så här, va? Så att det finns ju liten parallell mellan särskilt den svenska vänsterliberala offentligheten och vänsterut i det här. Så det finns ju, alltså en del av tonfallet beror också på klassiskt USA-förakt.
Ja, men det var ju inte sant. Jag menar, det man sa om Reagan, det var ju inte sant, det visste man redan innan. Det var alla de här skämten om så här, Ronald Reagans bibliotek brann ner, båda böckerna förstördes.
Ja.
Och så där. Men när man kom hem till Reagan så var det, nu låter det som jag har gjort det, men det var journalister som gjorde det. Det var ett enormt bibliotek, och jo, i alla böcker så var det proppat med understrykningar och just skrivit det, saker i marginalen.
Men det var samma sak, jag kommer ihåg att bråkade min bror om det där, och han bara, Bush, är du i huvudet, men du blir inte president i USA om du inte är intelligent.
Jo, numera.
Nu är det klart att han är intelligent. Det krävs ju en enorm skärpa och massa information och vara snabb i huvudet och så här. Det är ju, de här är ju människor som är övermänniskor allihopa. Jag menar, så är det ju.
Absolut, men det faktum att vänstern har sagt att folk som inte var dårar var dårar,
Tyder inte att Trump inte är en dåre nu?
Nej.
Alltså, nej, men precis, där är det då Cry Wolf-argumentet som jag... Nej, jag tänker alltid på att jag har pratat i Expressen 4 gånger om det här, så jag blir alldeles... Jag tror att jag redan har sagt allting, men Hakelius skrev en väldigt bra text, och någon annan som också har gjort det och sagt liksom att... Nu, det var Bill Maher den amerikanska HBO showhosten på, som heter på nysvenska, som sa att ja, vi har ju faktiskt gjort väldigt dåligt jobb vid den här liberal media liksom, för vi har tagit i så vi skiter på oss varenda gång om alla republikaner har sagt att de är galna och sådär, va? Men nu är det faktiskt på allvar, nu är det en fascist. Så det var väldigt skönt att höra, tycker jag, från en sån här vänsterliberal mainstream media kille. Så att det var ju lite ert fel, för ni har ropat på vargen, och sen när ni ropar, när vargen verkligen kommer, ja, då har ni ingenting kvar, så att bite it, motherfuckers.
Fast felet är väl ändå de som har röstat på honom, det kan man ju inte komma ifrån.
Jo.
Det, jag menar, om man ska skylla på vänstern, så bara högern bara, ja, men bli vår kandidat, du är helt galen och går emot många av våra värden, men okej, kör på. Det är ju liksom, alltså, det måste ju ändå sägas att det är ju en väldig ynkedom vi har sett i det republikanska partiet. Man har vikt sig och velat och släppt fram den här kandidaten.
Men då släppt fram, du har inget verktyg för att stoppa honom. Det är demokrati.
Men om man inser att den här processen, som man i och för sig har stött med primärval och så, leder till att en fascist som man tycker är fascist, vilket ju flera av dem verkligen tycker, som kommer att förstöra USA och världen. Då, om man har lite självrespekt, så tar man väl avstånd från de kampanjer emot dem. Och det är nästan det mest patetiska när man ser på sådana som Ted Cruz, som till en början tyckte jag blev nästan lite hjälte på konventet när han vägrade att göra en endorsement till för Trump. Men likt förbaskat så sitter han sen och gör kampanjtelefonsamtal och sitter där och ser deprimerad ut. Eller Paul Ryan.
Fast han ser ju alltid deprimerad ut.
Jo, det är sant. Eller Ryan, som jag har mycket större respekt för egentligen. Men som då är helt entydigt emot nästan allting som Trump står för. Drog ut på det i det längsta. Förklarade att en del saker som han har sagt i textbooks definitions of racism. Men ändå likt förbaskat går och röstar på honom.
Mm.
Varför inte? Är det inte värt att liksom offra sin karriär för någonting som man tror på så mycket som jag tror att han faktiskt gör här? Hur kan man bli så feg? Därför att det kommer ju kanske sluta med att ja, nu har han förnedrat sig istället och kommer att slängas ut av Trump-folket.
Jo, jag är med om det.
Vad ransom kompromisser har han illustrerat på. Alltså, du blir ju ingens vän genom att försöka vara allas vän.
Men jag, och där får jag en sån här personlig... jag menar, jag har varit på en middag en gång när Newt Gingrich nästan var med. Var så här, och liksom, man har ju träffat en del av de här människorna och jag har varit ner på deras tankesmedjor och sådär. Och jag menar, ni brukar alltid säga emot det där, men det finns ju... Alltså, libertarianska partiets kandidat var ju en för detta republikansk guvernör. Så våra vänner eller de som tycker ungefär som vi brukar ju, i alla fall vissa av dem, tillhöra en del av republikanska partiet. Så det värsta är liksom att det är ju vår kusin som har blivit vald, fast det är ett monster. Och det är jävligt jobbigt att inse, tycker jag. Det känns som att fy.
Då kanske man ska skapa lite släktfejd i så fall.
och
göra ett lite skandal på familjemiddagen. Och skulle det inte vara då, eftersom det ju verkligen finns anständiga personer inom det republikanska partiet, varför inte splittra partiet i så fall?
Jo, men då vinner man aldrig. I tvåpartisystem med enmansvalkretsar. Så.
Jo, det gör man. Därför att demokraterna är ju en lika ohelig allians också. Av massor av människor som hellre skulle rösta på ett marknadsvänligt parti som också var kulturliberalt. Mm. Men som röstar på Hillary och Obama därför att de vill ha aborten kvar, ungefär.
Men då är vi ju i det här att Gary Johnson fanns där. På alla listor. Alltså för en republikansk guvernör, någon som ändå faktiskt gick och röstade på som person. Även om man får ju säga att hans valrörelse var ju sådär. Alltså, What is Aleppo var inte bra. Han hade ett antal andra utbrott också på journalister som var väldigt märkliga. Och det här fanns ju hela tiden. Han verkar ha...
Jo, men Trump gjorde en sån sak varje gång han stod på en scen. Mm. Och det var tydligen bara kul.
Ja, men det är olika standarder. Mm. Och det är ju en del av populismen. Liksom. De pekar finger och sånt där. Medan de som har en seriös agenda måste liksom vara seriösa hela tiden. Det är jätteorättvist, men så är det.
Det är precis som Sverigedemokraterna. Tänk allt det som har hänt. Alltså järnrör eller hänga med nassar. Eller så här, dra skämt om att sparka på får och säga... Alltså det är... Om ett vanligt parti hade gjort en tiondel av det som Sverigedemokraterna har gjort, så skulle de åka ur riksdagen.
Mm. Nej, men så är det. Men här är det ju ett svek från, tycker jag, de som är mer anständiga republikaner på många sätt och deras finansiärer. Därför att personer som verkligen avskyr Trump och som inte röstade på honom, sådana som Mitt Romney eller Jeb Bush och liknande, de hade kunnat ge en endorsement till Gary Johnson. Det hade förändrat hela racet och säga att om ni tror på västerländsk frihet och på marknadsekonomi, då är this is your guy. Och om sådana som Koch Brothers, som ju hedervärt nog vägrade att stödja Trump på något sätt, men varför stödde de inte Gary Johnson istället och skapa en insurrection på det viset, så att han hade kunnat få lite debattträning och annat och peppas lite och träna namnet på syriska städer och så.
Jag tror ju att det är hans, jag tror att han har ett enormt adrenalinbehov. Han tränar ju väldigt mycket. Jag tror inte han har riktigt koll på det. Därför att jag har ju märkt en del själv på min mycket mindre nivå så där. När jag tränar mycket så kan jag bli liksom så där. Alltså, känner igen beteendet. Det har ju som alla andra kickar så där liksom. När du inte får den ruschen så blir du liksom jävligt sned och sur och så där.
Du kan också få en Aleppo moment.
Ja, jo, men absolut. Och framförallt det här, alltså, nej, men han far ut i såna här flippar mot folk och så där som...
Ja, det var ju något klassrum typ.
Ja, han stod bara skrek och så där liksom.
När jag såg det, för det var vad han skulle ha sagt om han var med i en debatt med Hillary och Trump. Ja. Jag tror att de hade coachat honom och sagt, du måste visa mer känslor, du måste agitera. Ja. Och det kom ju inte naturligt från honom, för han är en skön avslappnad kille. Och då tar ni för mycket och så blir det bara konstigt.
Precis. Ja, jag skulle ha visat att...
Men en annan sak som jag, när man är så här deppig och tycker att det är fruktansvärt, jag har ju varit väldigt, väldigt rädd, särskilt alltså innan man vaknade i morse, jag var ju tyckt att det blir depression och krig inom 2 år, liksom. Det är fruktansvärt. Men alltså, man ska komma ihåg att USA har rest sig förr. Jag brukar alltid tänka på, de flesta kommer inte ihåg det, men att USA 1976 var ju ett land på dekis, och deras bilar var dåliga och fula, deras industri var inte konkurrenskraftig, det var hög arbetslöshet, de hade stagflation och det var allmänt så här, sen var det här, det var moraliskt liksom nedbrutet på grund av Vietnamkriget och så här, och man liksom, Sovjetunionens förfall hade ännu inte börjat och så där, va? Och man trodde liksom att USA:s relativa nedgång var ofrånkomlig och som en fysisk lag. Sen kom Ronald Reagan och styrde upp alltihopa och liksom, och gjorde landet till en shining city on the hill igen.
Har du läst utkastet till min Metro-artikel? För det är precis så jag avslutar, nästan ordagrant.
Nej!
Ja, den är inte utan så på Misko. För att jag var så deprimerad när jag fick väl en timme sömn i natt eller något sånt där. Och när jag gick upp och skulle skriva så blev det så här, nej, jag måste hitta ljuspunkten och sånt där. Och en av mina slutsatser är just det att den amerikanska politiken må vara dysfunktionell, men det amerikanska samhället är inte det.
Precis.
Är man där så är det ju fortfarande det mest dynamiska samhället som jorden någonsin har åstadkommit. Och skulle jag säga, där människor över gränserna, män och kvinnor och över olika typer av etniska barriärer, minskad rasism i samhället generellt. Och folk experimenterar mer, tar fler risker, skapar mer än någon annanstans hela tiden. Och sen är de väldigt snabba, så de är snabba på att göra misstag också. Mm. Och göra en massa sjuka grejer, och historiskt så har de en liksom masshysteri då och då. Det är några häxor här, eller kommunister där, eller så är det mexikaner och sådär. Men de brukar också vara väldigt snabba på att ändra sig efteråt. Så det är fortfarande så. Under de senaste 240 åren så har ingen tjänat pengar på att to bet against America, därför att de kommer tillbaka starkare oftast.
Nej, och det är ju alltså fortfarande, alltså sakpolitiskt sett så är det ju stora likheter med 70-talet. Du hade en krig som tyngde ner ekonomin, du fick en ekonomisk kris och också liksom en extrem växt för staten. Återigen då administrerat av en konservativ som Nixon. Som ju satt och hade priskontroller och allt möjligt. Det var ju den tidens inflationspolitik. Då satt man och lekte med. Och we're all Keynesians now, sa han då. Liksom. Och nu har vi liksom stimulans och låne. Så väldigt stora likheter sakpolitiskt. Men du hade ingen främlingsfientlig fascism med det genomslaget. Det politiska genomslaget eller just sådana här alternativpartier på det sättet.
Det var ju 13 år sedan Jim Crow avskaffades. Liksom, så att det...
Jo, man hade väl på ett annat sätt klart för sig vad det handlade om. Men det har vi ju nu. Och det är det som är, min stora oro. Inte vad som har hänt hittills, utan just att utvecklingen kan fortsätta och eskalera i en frihetsfientlig, auktoritär riktning som vi ser i Ungern, som vi ser i Polen, som vi ser eventuellt i USA. Storbritannien med Theresa May, alltså hon är ju...
If you're a citizen of the world, you're a citizen of nowhere. You don't belong, som man säger. Men jag håller med. Men om det ska vara hoppfullt så här, då tänker man att då är George W. Bush var Nixon och började expandera staten och ställa till det. Och sen så kommer Obama, Carter ungefär. Men då borde ju Reagan komma nu. Ja. Och istället får vi någon som tänkte göra allting ännu större. Ja. Som är så här klassisk hayekiansk idén om varför det kommer populistiska härskare. Att så här, vi har prövat allting, alla planer. Vi har försökt reglera allting och inget funkar. Nej, men då måste vi ha en stark man som kan tvinga på folk den här planen.
Och det är ju där vi är nu och det är ju det som gör att alltså så många demokratiska val till är jag inte säker på att vi har. Alltså det här måste vända. Och det måste vända relativt snart därför att alltså jag är inte säker på, och det är ju det läskiga med såna här typer, jag är inte säker på att USA om 4 år har free and fair elections. Det är min dystra prognos. Alltså hur kommer valet Winter om 4 år se ut? Och bryter kriget ut innan dess, vilket ju också är en relativt stor chans, så spelar det kanske mindre roll hur valen ser ut.
Vi måste ju prata lite droger också. Ljuspunkten.
Just det, för nu är det fler delstater som har legaliserat.
Marijuana.
Eller hur?
Det är bra.
Och Florida för medicinsk bruk och så.
Just det.
Och så många konstaterar att det kommer vi verkligen behöva nu i den här världen som växer fram.
Ja. Mm. Nej, men har ni läst Conspiracy Against America?
Nej.
Philip Roth. Alltså kontrafaktisk historieskrivning där Charles Lindbergh blev vald till president. Eller 1940 tror jag, och därmed inte går med, alltså då, han är då fascist, och därmed går USA inte med i andra världskriget. Och det kanske är dags att plocka upp den ur bokhyllan igen, läsa om den.
Hur slutar den? Eller på säga.
Jag kommer inte ihåg, det var 10 år sedan nästan.
Det finns ju några saker till som ändå är, jag tittade på någon sån här exit poll, tror det var CNN, men jag printade ut innan jag tittade på källan. Men det var seriöst, tror jag. Och det var ändå, väljarna anger ju då, vad jag förstår, det tydligaste skälet för Trump är ju att man vill ha förändring. Man är trött på, ofta väldigt kritiskt till vad som pågår i Washington, man vill ha förändring. Det vill man antagligen ha om 4 eller 8 år också. Om inte den här extremstimulansen är så extrem att folk blir nöjda för stunden. Det är ju en. Och det blir val överhuvudtaget. Sen så är det alltså förvånansvärt. Jag blev förvånad över att 71% säger att illegala immigranter som arbetar i USA ska få chansen och, och få legal status. Medan 25% tycker att de ska deporteras. 25% är mycket, men det är ändå att döma av de stämningar och den retorik som Trump har haft, så är det här ändå nyktra siffror. Och 54% är emot att bygga en mur mot Mexiko. Så många som 40% är tyvärr för, men det är ändå en rätt solid majoritet emot. Det är faktiskt ganska lika på folk som säger att internationell handel är skadligt för amerikanska jobb. 41% säger att handeln tar bort jobb. 39% säger att det skapar jobb. Och 11% är de som har rätt som säger att det inte har någon effekt.
Hur kan en minoritet... Det där är så sjukt.
Utan att det blir bättre jobb istället. Man specialiserar sig och skapar mer värde.
Mm. Ja. Hur kan det vara så svårt att förstå?
alla har inte läst nationalekonomi.
Sitter du där som liberal elitist? Ja. Varför fattar de inte? Ja.
Och sen ska vi komma ihåg det här att
okej då.
Båda kandidaterna, både Trump och Clinton, var extremt negativt sedda. Ingen var förtjust i det här valet. Och det visar ju ändå, alltså det behöver ju inte vara så att liksom man behöver rädas det amerikanska folkdjupet på det sätt som valet kan ge sken av. Och det här talet om att från sanningssägarhåll om att Trump representerar folkdjupet, det är ju inte sant, utan väldigt många har röstat på honom helt enkelt för att han var den minst dåliga kandidaten, av missnöje med situationen som är, och inte av entusiasm eller för att man delar programmet. Men det var säkert sant för många av tyskarna 1933 också.
Men det där är sant, och men det där tror jag är väldigt viktigt, så att man inte hamnar i en sån där generell misantropi och tror att alla är som Trump som röstar på honom. Det ser ut som att i alla fall i talande stund, som att Hillary kommer att få fler röster än vad Trump får. Men han får fler elektorsröster, för de är placerade på rätt ställe. Och det ser ut som att Trump får färre röster i antal än vad Mitt Romney fick, som ju betraktades som en helt hopplös kandidat. Det är bara det att Hillary lyckades inte få lika många som Obama fick att gå till valurnorna. Så det är ju inget sådär stort upplopp för att rösta på Trump egentligen. Så att det kanske finns någonting att bygga på för någon slags frihetlig motreaktion. Och vad ska vi göra då? Ska vi inte säga några ord om det? Alltså hur hanterar, den klassiska frågan var, hur skulle vänstern hantera sin besvikelse? Hur ska vi liberaler hantera vår besvikelse under de här åren? Vad finns det för vägar framåt? Vad ska man göra? Låt mig läsa ett läsarmail bara som vi har fått som kan stimulera tanken. Det är Frans Sporsén som skriver: vad tror ni att detta kommer att göra med de politiska striderna? Kommer krig på sociala medier behövas i större utsträckning från liberalt håll? Inte bara som terrorbalans, utan som främsta vapen mot alt-right-vågen, eftersom de har tagit över så mycket där. Vad ska vi göra?
Men det har ju alltid varit vårt problem, även när vi bråkar med vänstern traditionellt. Jag menar, de säger jämlikhet, rättvisa, och så ska vi ha långa resonemang med diagram och teorier och fakta så här, som aldrig får plats på de här 140 tecknen. Och så här. Och det är samma sak med rassarna, liksom, att vi har inte de här enkla budskapen, känslobaserade liksom hat-tramset, utan för det ligger inte i vår liksom själ eller i vår ideologi heller, utan vi är ju en förnufts- och kunskapsbaserad rörelse.
Och det är därför vi alltid förlorar.
Ja, fast det gör vi ju inte alltid. Jag menar, världen är ju mycket mer liberal, och Sverige är mycket mer liberalt, och USA är mycket, jag får inte glömma bort det, så att USA har ju haft vi var inne på det tidigare, men har haft en värderingsförskjutning i klassiska såna här könsfrågor och sånt, som har varit enormt. Alltså hela den här Moral Majority eller The Christian Coalition eller det här som bar upp mycket av de här evangelicals, som har varit helt frånvarande i hela amerikanska debatten. Så Jesus, alltså vad heter det? Trump nämnde inte ens Gud i sitt segertal.
Nej, just det.
Det är helt otroligt. Alltså en republikansk nyvald president refererar inte, jag tror inte att han tror på det här. Så vi får inte glömma bort det, liksom, att det har skett. Och ta det bara synen på gay marriage och sådana saker. Alltså, jag bodde i USA för 20-25 år sedan. Det är ett helt annorlunda samhälle nu ändå.
Mattias, ja. Vad ska vi göra? Hur ska vi hantera vår...
Jag föreslog ju, jag försökte hitta mina gamla förslag om att man ska ha samma missnöje med... Man ska ägna en timme så här på natten åt att starta en massa äggkonton och så bara gnälla på skatt. Ja. Så här, aha, men skattetrycket då? Alltså, du är för massbeskattning. och sånt där. Och bara dryga sig och sånt där. Men alltså den liberala kampen är, alltså på ett sätt är det rätt tacksamma tider, för du kan vara konträr bara genom att argumentera i sak, vara vänlig och försöka förstå dina meningsmotståndare och vara snäll mot dina barn. Och det är lite grann så man måste jobba, därför att vi måste jobba på premissen att de liberala institutionerna ändå håller. Att demokratin, äganderätten och liksom valsystemet, yttrandefriheten. Och i vilket fall som helst, vill man bevara de institutionerna, så är ju de man måste använda och jobba med. Visa att de fungerar. Och då får man göra det. Så läs böcker, bilda er. Ta er tid, alltså vägra dumpolariseringen och snarare våga vila från inflammerade Twitter-diskussioner och läs en bok och kom tillbaka och säg något intelligent. Och se till att ha roligt när ni gör det, därför att jag tror att där folk har kul så kommer andra att vilja söka sig. Så vi får den här ångest- och terapipodden får bli ett undantag. Vi ställer frågan apropå polariseringen i samhället om vem av oss som var syntare respektive hårdrockare, och folk kan fortfarande gissa och spekulera, så tar vi upp det i ett senare avsnitt.
Ska vi inte bara säga synt och hårdrock då? Okay. Jag var syntare.
Just det, för det var en fråga som vi la ut om vilka var syntare och vilka var hårdrockare, och ingen svarade helt rätt, va?
Nej, vi hade en massa roliga gissningar och sånt där. Som jag nu inte får upp eftersom vi skulle prata om Donald Trump. Men många gissade väldigt kränkande på mig. Det var allt från kyrkokören till... Och många trodde att jag var syntare, men det var faktiskt inte sant. Jag var hårdrockare.
Det var du som hårdrockaren?
Ja.
Och jag var syntare.
Det hade däremot också alla rätt på.
Det var någon som gissade på att jag var gammal hårdrockare av något skäl. Jag vet inte riktigt varför. Kanske för att jag hade långt hår.
Mm. Just det.
Men det var ju min depprocks-punk-grej.
Så. Men det blev alltid så på sent 80-tal att syntarna blev ju, började till exempel The Cure och skaffade långt hår och stripigt hår och vad heter det, Sisters of Mercy och allt vad det var. Det var en estetisk grej liksom, från tidigt 80-tals blipp-blipp liksom till det här hårda svarta.
Precis, för synten efter 86 så började den bli lite trist.
Ja.
Och då gick vi över till... Ja. Sisters Your Floodland, plattan och Cure blir mer.
Det är därför man inte lyssnar på som Pet Shop Boys, sånt som del gör, tycker jag. Är...
För du, Fredrik, är gammal syntare också.
Ja.
Det trodde inte folk.
Nej.
Ja, där hamnade vi alla. Sisters och Cure och sånt.
Men det var ju mode liksom. Man skulle vara i MUF eller MSU om man skulle vara syntare.
Det,
var
liksom... det visar hur lätt man hamnar in i gruppindelningarna och tar avstånd från andra
grupper. Det måste ju ändå sägas. Någonting, att vi har letat positiva saker och jag såg att Andrew Eldridge ska ha sagt att om Donald Trump vinner valet så ska Sisters of Mercy spela in en ny platta.
Yes!
Så vi hoppas på kulturen. Men det passar ju med depression, mörker och lust att skära sig. Det är ju ändå ett tema i tiden.
Det behöver vi just nu, lite mörk, melankolisk, gotisk musik. Fredrik, kan du ropa ett tack och hej? Tack så mycket, Fredrik.
Tack och hej.
Tack, Mattias.
kampen går vidare, som man konstaterade i kärnkraftsomröstningen 1980. Linje 3.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.